Vindkraft, elfordon och batterier, nästan alla industrier i Europa knutna till den gröna omställningen, är beroende av kinesiska mineraler, material och komponenter. Samtidigt tävlar västerländska företag mot statsstödda kinesiska företag som spelar efter helt andra regler. Där Kinas hårdföra handelspolitik och statliga kontroll ger stora konkurrensfördelar. Så hur kan europeiska teknik- och fordonsföretag överleva i ett sånt underläge? Vad händer med säkerheten när vi blir beroende av kinesisk teknik? Och går det på något sätt att göra sig fri från detta beroende? Det här är Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Löwenberg. Och för att hjälpa mig och er att förstå det här trassliga förhållandet till Kina har jag med mig Patrik Tingvall, chefsekonom på Kommerskollegium. Välkommen till Utblick.
Tack.
Och Carl Allestedt, analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Helena Lövgren, analytiker vid Utrikespolitiska institutets nationellt kunskapscentrum om Kina. Välkommen.
Tack.
Vi ska ju reda ut begrepp, vrida och vända på problematiken, men skulle vi kunna börja med att få ett exempel på en industri där den här relationen till Kina orsakar problem, Helena?
Mm. Vi kan ta en bransch, ja. Tycker jag. Jag tänker att vi kan titta på elbilsbranschen. Alla har en bil, alla vet vad en bil är. Och här har ju Kina blivit en aktör som, alltså man har blivit en jättestor del av den globala elbilsproduktionen. En stor del av de komponenter som ingår i elbilar görs i Kina. Själva elbilarna görs i Kina. Inte bara kinesiska, även liksom utländska företag gör ju sina elbilar där. Men deras bilar har blivit konkurrenskraftiga, de kinesiska märkena. Och det här har väckt massa kritik, att man i EU tycker att de subventionerar sina bilar och att konkurrensen är inte rättvis och sådär. Konfliktytan är väl delvis en kritik mot att Kina subventionerar sina företag. Men jag tror också att vi ska se att det här kan vara ett liksom exempel på att Kina är en helt annan aktör idag än vad man var för kanske 20 år sedan. Man har dragit nytta av den här liksom öppna frihandelseran och gått från att vara liksom ett komplement till att bli en konkurrent.
Och vad är då risken här? Är det att man slår ut den europeiska elbilsmarknaden? Eller vad är det värsta som kan hända? Liksom?
Det blir svårare för europeiska tillverkare till exempel att konkurrera på de premisserna. Eller på de nivåer. Just,
och då ligger en bransch illa till då helt enkelt.
Så kan man säga.
Vi startade ett Kina forskningscenter 2006-2007. Och gissa vad diskussionen var då? Kan Kina tillverka en bil?
All right.
Man ifrågasatte det. De kanske kan göra delar i det, vissa sätta samman, men en komplett bil har de långt ifrån kapaciteten att göra. Det frågar man sig inte idag. De har gått snabbt framåt och är nu ledande på vissa delar. Och det vi ser samma sak lite grann på halvledarbiten. De är ju på väg uppåt och de kommer ganska snabbt. Det var inte bara på månader sedan det var rapporter man blev väldigt förvånade hur snabbt de har avancerat i teknikutvecklingen på halvledare. Så de skuttar framåt. Så jag tror inte man ska bara tänka på hur det ser ut idag, utan titta även på hastigheten med vilken de utvecklas, och den är på allvar. Så det Kina vi såg för 10-15 år sedan något helt annorlunda teknologiskt jämfört med idag. Och det Kina vi kommer se framför oss om 10-15 år till, det kommer också vara något helt annat. De går framåt helt enkelt.
Och just att det gäller på flera områden än bara bilarna. Mm. 5G är väl också ett sånt där exempel där man blev kanske lite tagen på sängen, lite förvånad hur snabbt det gick.
Mm. Just det. Här uppstår det förhållanden då där man kanske vill friställa sig från Kina, och det är det vi ska prata om också då. Så ni analytiker och forskare brukar ju prata om decoupling. Vad betyder det? Vad är det för någonting?
Bokstavligen betyder det ju frikoppling. Mm. Det beror ju lite på hur man tolkar det. Liksom, ska det vara en allmän frånkoppling liksom från allt, eller ska det vara en frånkoppling på vissa områden? Sen har vi ju då det här de-risking, och det är väl mer en sorts begränsad decoupling då, att man på selektivt på vissa områden som är liksom säkerhetspolitiskt känsligare helt enkelt vill begränsa exponeringen eller interaktionerna.
Om vi spolar tillbaka till finanskrisen, den bröt ut här 2007. Mm. December var det väl. På 6 månader sjönk världshandeln med 30%. Vissa länder stannade den helt. Och världs-BNP sjönk med 3% på 6 månader. Och det här var första gången man riktigt, man blev tagen på sängen. Är världen så här sammankopplad? Är vi så här, de här globala värdekedjan, det här kom som en fullständig överraskning. På den tiden Kina såg, det var kul att de växer, men de är fortfarande ganska små och ligger bakom. Det är kul att de blir lite rikare. Nu är de teknologiskt framme och de är en konkurrent med oss. Det är obekvämt med den här konkurrensen där det är stora statliga subventioner. Och den tredje komponenten i det här, det är då bland annat med USA och teknologiblockaden mot Kina som gör det svårt för också att handla i teknologier. Vi har sett också att de dominerar på vissa enskilda råvaror och insatsprodukter väldigt starkt. Och det gör att vi ser att vi är beroende av en aktör, på högt beroende, och det är lite osäkra förhållanden hur man kan handla med det här. Och det gör att, och det här måste vi frigöra oss från. Och man börjar ju prata då om det här med decoupling. Men då man funderar på det igen ett par varv, att det är helt frigörelse, det finns inte på kartan. Och särskilt inte kanske på de europeiska diskussionen, den amerikanska är mycket, mycket mer hårdhudad. Och då kommer det risking in. Hur kan vi minska, lätta på det trycket? Vilka skruvar och rattar kan vi vrida på för att åtminstone minska beroende och göra möjligt för företagen att hantera de här riskerna på ett bättre sätt?
Varför är det här med decoupling, de-risking, den här beroendeställningen eller önskan att inte vara i den, varför är den på agendan just nu?
Den har väl varit på agendan ett tag ska jag säga, men som vi var inne på tidigare, det ena spåret det är just osäkerheten i leveranskedjor då. Den andra biten som är knuten till det naturligtvis, det är den starka liksom blockaden mot amerikansk teknologi i Kina och vice versa. Och någonstans ligger Europa och Sverige klämd mellan två höstackar. Och vi har många svenska företag som handlar både med USA och med Kina. Och det här ställer till liksom lite grann också. Man måste nästan välja, man kan ha två olika leveranssystem. Dels för ett där jag vill jobba mot amerikanska marknaden och ett där man jobbar mot den kinesiska. Så det här, det är både en säkerhetsaspekt i det, men det är även rent praktikalitet. Jag måste hantera mina leveranskedjor på det sättet som världen ser ut idag. Mm.
Det handlar ju om att det är ett annat Kina vi ser. Att Kina har ju fått en helt annan agens. De har ett helt annat självförtroende. Alltså de kan ju göra de här sakerna också. De kan ju vara ett hot på ett sätt som de inte var tidigare.
Karl, jag tänkte fråga dig. Vi tar ur ett säkerhetsperspektiv här då. Varför är det här på agendan just nu?
Ser vi tillbaka så Kina har ju blivit en helt annan aktör. Ekonomiskt mycket mer signifikant. Men det är också vissa beteenden om man ser hur Kina har agerat i sydkinesiska sjön gentemot Taiwan när det gäller lagstiftningsfrågor i Hongkong som var garanterat autonomi då i 50 år efter britterna lämnade. Om vi tänker hanteringen av uigurer, vi har till exempel innan invasionen av Ukraina, det här att man gick ut och sa unlimited friendship med Ryssland. Vi har anklagelser när det gäller cyberspionage, industrispionage. Det är en rad olika beteendemönster här som gör att dels att aktören har blivit starkare men också uppfattas vara mer offensivt inriktad. Och det här sammanfaller väl delvis då med den nya ledaren, eller ny, han är inte jätteny, men Xis positionering.
Verkligen, retoriken, den politiska retoriken förändrades ju med Xi Jinping. Och när han då träffade Donald Trump så blev det ju på något sätt en match made in heaven. Det var på något sätt två politiska narrativ som man inte hade sett förut kanske, eller en liksom retorik. Svaret från USA blev nog ett svar som man inte hade fått från en annan president, tänker jag.
Ni jobbar ju med de här frågorna, men att decoupling börjar dyka upp på radarn kanske i vanlig nyhetsrapportering och sånt där. Varför är det som händer just nu? Är det Trump och Xi? Är det kriget i Ukraina? Liksom? Är det någon sån här saker grejer vi kan peka ut?
Det är en politisk retorik. Alltså, decoupling kommer ju från en amerikansk kontext, ja. Liksom, 2018 antar jag. Jag vet faktiskt inte exakt när man började prata om just decoupling from China. Sen så har det ju pågått länge, då, precis som ni sa. Men de-risking är ju någonting som Ursula von der Leyen pratade om 2023, va? Nämnde hon det. Vi ska riskreducera vår relation med Kina. Men vi ska absolut inte sluta handla med Kina. Man har ju så antagit den retoriken, den liksom de-risken. Så decoupling vet jag inte om någon egentligen pratar om längre. Man pratar om det just för att det är en politisk diskussion i EU bland annat.
Det började just spänningen USA-Kina och situationen för, om du jämför USA och EU, så det är ju en skillnad i och med att dels att USA är teknologiskt ledande på vissa områden där de känner sig utmanade kanske på ett annat sätt, men att de är ju den stora globala säkerhetsaktören och finns ju i närheten av Kina. Så att det finns ju en risk, en rejäl säkerhetsexponering än ett annat sätt för Europa. Och det förklarar väl också då varför Europa har haft en annan inställning när det gäller just det här decoupling och just begreppet då, använder de-risking, och man vill begränsa det här. Man kanske vill bromsa USAs initiativ i vissa fall.
Sen vet inte jag om det spelar någon roll att Europa är 27 olika länder. Alltså EU består ju av, det är inte ett land. Man pratar ju ofta om liksom Kina, USA och EU. Men EU är ju liksom, jag vet inte om ni håller med om det. Där har vi också ett perspektiv. Ja. Att det är 27 länder som ska komma överens.
Men vem här är mest beroende av vem då? Kina är ju beroende av marknaden här i Europa på något sätt. Och handeln med USA också förstås. Alltså vem står i mest beroende ställning till vem? Går det att säga något om det?
Vem är motparten till Kina? Är det väst?
Ja, jag vet inte. Vad säger ni?
Det beror på hur man tittar på det. Men om vi tar till exempel import. Siffrorna då, i alla fall 2022, så importerade EU drygt 20% från Kina. Så det är ju mer än vad USA gjorde. Det är ju mer än vad Kina importerar från EU. Så på, liksom, det är ju ett sätt att se på det. Och om Kina står för, vad är det, ungefär en tredjedel av världens industriella kapacitet, det är ju inte så konstigt att det finns stora beroenden. Och att de är ju duktiga och stora på många områden. Så att någonstans, om man tänker perspektivet, okej, skulle man klippa handelsflödena för att orsaka problem, då är väl EU inte i en jättebra position, inte USA heller. Men det är klart, Kina har ju beroenden av väst också. Och om man tittar, där halvledaren är ett exempel, där sitter ju då USA och vissa andra länder också på förmåga som är mer avancerad än vad Kina.
Till exempel Taiwan då.
Ja, absolut. Ja. Och Holland också. Mm. Ja.
Samtidigt som Kina som dominerar viss handel på de här ämnena som behövs för att bygga upp de här halvledarna. De finns ju tidigare i leveranser. Så att det beror väl också på vilken typ av handel man tittar på. Det var du som sa förut att de exporterar mycket paraplyer. Liksom, och det kan vi ju leva och vara utan. Men sen har vi de här specifika liksom, innovationskritiska mineralerna. Där är de ju dominerande. Fast de drabbas ju i slutändan också av det.
Ja, så det går väl inte riktigt säga egentligen vem är mest. Men om lite sifferexercis kan man ju naturligtvis ägna sig åt. Det är jättekul
här
att kolla på siffror. Ja, men det måste man göra. Och det är precis det. Liksom, tittar man på USAs utrikeshandel, de är de som har största, liksom, de har minst utrikeshandel och en stor hemmamarknad. De är egentligen minst beroende både investeringsmässigt och handelsmässigt med omvärlden. Sen har vi då EU. Ja, Kina är en av våra största handelspartner. Men det man ska tänka på också är att i den här decoupling-mekanism, då är det ju en decoupling för Kina både mot EU och USA. Och det här är då Kinas två största handelspartners. Så i den bemärkelsen kanske att Kina är något mer beroende av EU och USA tillsammans än vi är gemensamt av Kina. Men trots allt blir det en abstrakt diskussion därför att det finns vissa komponenter som vi inte klarar oss utan överhuvudtaget. På samma sätt som Kina är mycket beroende av leveranser från oss. Men om man skulle säga någon rangordning, tror jag ändå att det finns visst fog för att säga att Kina är mer beroende av USA och EU än det omvända.
Jag tror en sak som är lite knepig här, det är liksom, vi kan ju titta på volymer, det är en sak, och värden såklart, men om vi tittar på insatsvar, det kan ju vara att om vi i Sverige exporterar till andra länder så är vi beroende av vissa insatsvaror för vad vi producerar i Sverige. Och jag vet inte hur väl vi faktiskt känner till de här beroendena, så det kan ju vara att om viss handel upphör så kommer det slå ut väldigt, väldigt mycket mer handel än bara just den handeln. Och den här typen av kartläggning blir ju nödvändig för att göra en ordentlig analys. Så det tror jag känner inte till att det finns.
Man försöker ju titta på hur en, om man slår ut en viss handel, en viss varugrupp, vad händer då? Litet problem med de här analysen är att många gör sig en statistisk jobbig modell då. där man har ett stort paket med varor som innehåller massa olika varor. Och det här paketet, det kan jag ersätta värdemässigt med ett annat innehåll från någon annan. Men i praktiken, då man borrar i det här, då är det specifika komponenter. Det är den här jag behöver, jag kan inte ersätta det med någonting liknande. Och då blir det mycket svårare att byta handelspartner. Så man får ta de här många, det finns en del, en känd tysk undersökning som har tittat på vad en decoupling mot Kina skulle kosta. Men den bygger på att man byter en hel varugrupp värdemässigt, men inte, man tittar inte hur svårt det är på enskilda komponenter, enskilda detaljer i den här varugruppen.
Och det är väl det man egentligen...
Och det är det man borde göra.
Men det är klart det blir väldigt jobbigt.
Och det finns det klassiska exemplet, det är en penna. En penna, det sägs att ingen kan tillverka en penna. Sverige kan inte tillverka en penna, eller knappt det. För att det är liksom plasten kommer från någonstans och den kommer och gummit är från någon i Afrika, träd och det kommer... Ja, det är till och med sådana enkla produkter, då man verkligen spårar bakåt. Då är världen så otroligt integrerad. Och då vi pratar om en decoupling från Kina, ofta tänker man att det är bara i första led. Men bakom den här produkten som finns så... Någonstans finns det ju säkert ett innehåll från nästan alla länder.
Vi ska borra mer i det här, men jag tänkte bara, Carl, ekonomisk säkerhet kom på talen när vi pratade inför programmet. Och så här, vad, kan du förklara det begreppet? Vad har det för bäring på det vi snackar om?
Vissa sådana här begrepp är ju lite knepiga, för det finns många olika definitioner. Men jag tror, om vi liksom försöker förenkla, om vi tänker säkerhet utifrån... militärt perspektiv. Mm. Så tänker vi det gamla totalförsvaret Sverige, det var ju fyra pelare, liksom det fanns militärt, ekonomiskt, psykologiskt och civilt då. Så du kan ju orsaka problem genom agerande på det ekonomiska området, genom att vissa varor kanske inte levereras eller du använder som påtryckningsmedel. Och det här är väl någonting som i och med det försämrade säkerhetspolitiska läget globalt så har ju oron för att andra stater ska då använda ekonomiska medel för att påverka oss negativt ökat. Och då är det klart, eftersom vi har den här stora exponeringen mot Kina och vi har det här historiska beteendet, så är det ju naturligt att vissa kanske då är oroade över. Och Kina har väl redan till exempel mot Japan tidigare, man upphörde att exportera vissa jordartsmetaller till Japan. Man har väl även flaggat att man har liksom funderat på det där vid andra tillfällen.
Oh ja, Norge är ett exempel. Ett annat är ju Litauen, Australien också. Litauen öppnade då vad som Kina uppfattade som en taiwanesisk ambassad. Man använde liksom, och då införde man ekonomiska sanktioner mot Litauen. Och sen har vi Litauen kanske inte världens största handel med Kina.
Så men de klarar sig ganska bra ur det där, har jag förstått.
Ja, men jag lyssnade förra veckan på deras vice utrikesminister som sa att de ändå hade lagt om handeln till andra partners. Och har man inte så mycket handel så är det väl inte så svårt, kan jag tänka mig. Men det är ju, och det är ju det som Säpo säger också, att hotet från Kina är ju att de ska använda just ekonomiska tvångsmedel. Mm. Det är den typen av åtgärder som kommer från Kina. Att det inte handlar om liksom ett krigshot. Liksom.
Jag tror vi kan ha ett historiskt perspektiv här också. Om vi tänker då under kalla kriget, då maxade ju USAs handelsexponering då, som andel av sin totala handel med Sovjet på 1%. Mm. Om vi jämför det med situationen idag med Kina, så är det ju en helt annan verklighet. Och det innebär ju andra sårbarheter på ett helt annat sätt.
Mm. Ja, den verkligheten är ju att vi är så otroligt mycket mer ekonomiskt involverade i varandra. Mm. Alltså Kina är ju en del av världsekonomin som Sovjet aldrig var.
Ja.
De hade ju liksom ingen...
Får jag ta tag i det där då? Att de är så sammanvävda? Jo, men det jag tänker på här, det är ju då vi pratar om säkerhet också. Mm. Inom handelskretsar, då är ju det här begreppet resiliens, det kommer upp. Och det är inte helt jättelätt, för tar du in personer från 10 olika länder så har man 10 olika uppfattningar om vad resiliens egentligen är. Och framförallt hur man ska nå ökad resiliens, det vill säga någon, man ska vara mindre sårbar.
Så ett enklare ord skulle vara motståndskraft kanske?
Ja, vår från Kommerskollegium och många ekonomers syn på det här, det är att för att minska sårbarheten, då använder vi likheten med att du ska inte lägga alla ägg i samma korg.
Nej.
Och så resiliens handlar mycket om att se till att det finns flera olika alternativ till att hålla uppe dina leveranskedjor. Och det här då från, som vi ser, då kan man göra det på lite olika sätt. Men ett sätt är att se till att du har öppna och välfungerande handelsförbindelser med många alternativa länder. Så istället för att sluta det inåt, det behöver inte bara vara från ditt eget land eller från EU man handlar. Håll upp alla kanaler, då kan du få ökad resiliens. Men det kan ju också vara den andra biten som är mer näringspolitisk, ska jag säga, om man diskuterar mycket. Det är att Kina dominerar nu på en del råvaror och metaller. Och de här finns ju under backen i Sverige och lite runt omkring i världen. Men vi kan köpa dem så billigt idag att det inte är riktigt brytvärt. Och då kan man fundera på lång sikt, kanske man måste bygga upp det där, ta kostnaden att få igång en gruvdrift. Och så kan man öka resiliensen den vägen. Så resiliens handlar dels om att se till att inte alla ägg i samma korg. Men det andra är att sen bygga upp en verklighet för företagen som handlar så att de faktiskt kan gardera upp sig lite grann. Och vi ser idag också att det pratas mycket om det här. Men om man tittar på siffrorna, the torture of numbers, så det har skett en viss diversifiering hos företag, men den är inte så det är jättestor som man kanske tror om man läser tidningsrubriker. Men det är ändå att företag börjar se över sin säkerhet på leveranser och diversifiera upp det lite grann. Men ramverket måste ju finnas där för att det ska vara möjligt.
Mm. Men det är också någonting som tar tid att ställa om just. Mm. Men vi säger om du har din fabrik i Kina. Du kommer ju inte bara byta. Om det blir dags att uppgradera eller expandera i fram, då kanske man, det blir ett beslut som kanske är flera år i framtiden. Ja. Så att det går ju inte alltid liksom över en natt.
Ja, jag kan ju bara fylla på med det. Om vi slutar ett frihandelsavtal, nu är det lättare att handla med någon viss handelspartner eller handelspartners. Och då tar det liksom, det kan ta 5-10 år innan effekten av frihandelsavtalet har blommat ut. För det tar tid att ställa om sina leveranskedjor. Och det här är ett fall där det liksom är, det ska ganska enkelt att göra det. Trots det tar det tid. Mm. Så att det är processer som inte sker över en natt.
Men beror inte det här också på vilken typ av varor det är vi pratar om? För att redan nu så ser man ju indikationer på att, eller det är väl liksom på aggregerat nivå, att man ser att handeln med Mexiko och Vietnam har gått upp mellan Kina, och sen har då handeln mellan Mexiko och USA gått upp. Och sen vet man inte vad det har för samband. Men att man ser att man kanske gör någon sorts slutmontering i Mexiko och sen exporterar in.
Jag måste bara få nämna det. Det var bara 2 veckor sedan, eller 3 veckor sedan. Då kom helårsstatistiken, ni hör vilken nörd man är, för handeln ut med den svenska varuhandeln. Mm. Och svensk handel med Kina mellan 22 och 23, den minskar med 24-25%. Och det efter en stor handelsflöden är tröga som vi precis var inne på. Och se en sån stor förändring på kort tid, det är faktiskt lite...
Och då är Sverige ganska liten handel, bilateral handel med Kina.
Ja, men det är ändå en av... Ja. Att den här, alltså 25% på den handeln, det är...
Men varför då? Är det för att man vill ställa om eller?
Ja, det är det som är frågan. Mm. Det är det som är den stora frågan.
Spännande.
Ja.
Men vilka områden är det då? Man
tittar, jag har bara tittat på den generellt
än
så länge.
Men är det lag från pandemin? Alltså om det nu laggar.
Hörrni, vi måste prata lite om vad Kina står inför utmaningar nu också. För det påverkar ju hur de beter sig mot omvärlden. Så hur har Kina det?
Kina går i kräftgång. Kinas ekonomi går ju, den går ju knackigt. Liksom. Och vi kan ju se att man har ett helt annat tonläge i år. Man har till exempel börjat prata med USA. Det har man ju inte gjort tidigare. Och vissa bedömare menar att det kan ju då ligga i, liksom, i att det inte går så bra för Kina. Man kan ju se det på kort, medellång och lång sikt. Men ser vi på kort sikt så har man ju liksom en hög skuldsättning. Man har ju en krisande fastighetssektor. På medellång och lång sikt så har man ju befolknings- eller nativitetsproblemet.
Just det, alltså det är en åldrande befolkning helt enkelt.
Mm. Det är en åldrande befolkning och man kan ju tuffa på nu. Men det kommer ju snart att ge liksom utslag i statistiken. Och det här handlar ju inte bara om att man ska på något sätt ha individer som man ska liksom få in i näringslivet. Utan man ska även få människor att arbeta inom vården, inom militären till exempel. Eller inom utbildningssystemet. Och här är ju utbildningssystemet också en del som man skulle kunna säga lite om. Man har ju ett stort behov av liksom teknologisk arbetskraft i framtiden. För man har ju en politik som man för nu där man ska bli 2049 ska man vara en av de liksom världsledande i högteknologi och innovation och sådär. Och då måste man ju ha en arbetskraft som man kan konkurrera med på det området. Och det kräver ett helt annat utbildningssystem eller ett stora satsningar på utbildningssystemet. Och vi ser ju nu att man inte lägger jättemycket pengar på utbildningssystemet eller liksom utbildning i relation till andra sektorer i samhället. Det är på olika nivåer också. De pratar ju inte riktigt med varandra. Du har ju vissa liksom provinsregeringar har ju ansvar för en viss typ av utbildning och de har ju inga incitament för att individer ska gå vidare och utbilda sig på högre nivå, för då förlorar man ju dem liksom, för de flyttar till andra städer till exempel och sådär. Och sen är det ju ett gammaldags system. Det är ju liksom, du ska klara tentor eller klara prov. Men återigen, det finns det ju säkert olika delar, liksom. Men om vi pratar om grundskolan. Liksom.
Vi har ju flera olika problem för Kina. Och har den fastighetskris som finanskris, den kan du ändå överleva på 5 eller 10 år, klingar den av. Men om vi tittar på den demografiska bomben, så den här enbarnspolitiken som infördes, du får en kortsiktig vinst på en generation ungefär, men sen kommer baksmällan, och vi är i baksmällan nu. Och här är det enorma siffror vi pratar om. Runt 2010, man brukar prata om dependency ratio och det är hur beroende man är av de som är i arbetsför ålder. Hur stor andel av befolkningen måste de försörja, det vill säga äldre och yngre. De hade sin bästa position runt 2010 på ett dependency ratio runt 30%. Så på 100 stycken i arbetsför ålder var det ungefär 30 stycken äldre och yngre som de här skulle försörja. Sverige och EU ligger runt 55-60%. Och prognoserna för Sverige och EU och USA, det kommer ligga kvar runt 55-60% på ganska lång sikt. Och då är frågan, hur ser det ut för Kina nu på sikt? Ja, de är idag uppe i dependency ratio, måste jag faktiskt ta fram siffran. De är bättre än oss än så länge, runt 45%. Men de går in i den här demografiska problembubblan då de är relativt fattiga. Andra länder går in i dem, de är tidigare. Man har utbyggt utbildningssystem, man har utbyggt sjukvård och så vidare. Och dessutom finns det de här demografiska prognoserna, de går in med stor precision. Och prognoserna är för att Kina här runt 2050 kommer att ha 70% dependency ratio och runt 2070-80 kommer att ha 100%, och det är 30% över prognoserna för EU och USA. Det vill säga 1 miljard kineser i arbetsför ålder ska försörja 1 miljard yngre och äldre kineser. Och det här är någonting som sätter press på finansiella systemet, statliga kostnader för skola och omsorg, och det håller nere liksom tillväxttakten, för du får så mycket mindre andel av arbetskraften i ekonomin. Så det här är någonting, allting annat blir nästan detaljer i sammanhanget. Så på lång sikt har de enorma utmaningar med sin demografi som är långt större än våra.
Om man jämför med Indien är det väl tvärtom. De har väldigt ung befolkning och det gör ju att de är starka på lång sikt, eller hur? Vi ska göra en annan stor spelare.
Ja, men, och sen har man ju ingen lång sikt i själva ekonomin. Man är ju så här investeringsdriven. Man vill ju ha igång någon sorts inhemsk konsumtion. Det har man ju inte fått. Det är ju fortfarande ett exportland. Och nu så vill ju inte omvärlden ha deras elbilar. Nu står de ju i stora parker i hamnarna liksom. Man satsar ju väldigt mycket på infrastrukturprojekt, har gjort traditionellt. Men man kan ju bara ha så många vägar och broar. Sen måste du ju satsa på liksom humankapital eller ja, så på individerna, människorna.
De har kunnat glida lite grann på det vi kallar för catching up. Det vill säga det kommer utländska företag med överlägsen teknologi och de lär sig och de springer i fatt. Den är fattspringningseffekten, den finns inte riktigt längre. Och den har de ju lämnat. Nu ska de ju bli driven inte av handel, utan det var inhemsk konsumtion. Så det här kommer att vara ett... Där har de ytterligare en utmaning.
Och de har
också
ganska låg produktivitet fortfarande, va? Eller?
Så den är... Ja,
och
den
är generellt, ja. Så
det är... Men jag tänker där, om omvärlden blir... Framförallt då kanske västvärlden importerar mindre på sikt. Resten av världen har ju inte samma inställning kanske till Kina. Så att, kan man inte exportera mer till andra marknader istället då, helt enkelt?
Ja, men det kan man ju, naturligtvis. Men EU och USA är ganska stora marknader.
Ja, det är ju... men ändå över tid krympande i relation till resten av världen.
Ja, för Kina har ju jobbat på att knyta just det globala syd till sig. Vi har ju pratat om att Kina har förändrats, man har fått bättre självförtroende och man har också riktat sig utåt. Man har blivit mer liksom, man har satt sig i vissa FN-konstellationer samtidigt som USA liksom drog sig tillbaka under samma period. Då har man ju vänt sig via de här Belt and Road Initiative, som vi kallar Nya Sidenvägen på svenska. Då. Man behöver ju själv råvaror till exempel. Och så bygger man upp då järnvägar, hamnar, vägar och så knyter man länder i globala syd till sig. Och då får man de här råvarorna, men du knyter dem också finansiellt till dig. Mm. Så nu sitter ju de länderna i mångt och mycket i så skuld, i vissa länder i skuldfälla. Och den här retoriken Kina har, att de är ett utvecklingsland, att de för ett så här antikolonialt narrativ, vilket gör att de ställer sig mot väst. Att vi är något annat än väst, så kan de liksom få gehör i vissa länder. Mm. Men när det gäller utlåningen så sitter de ju på andra sidan bordet. Där är ju de liksom finansiärerna. Och nu så är väldigt många länder i skuld till dem.
Belt and Road är en grej, den har vi ju pratat om i podden förut. Made in China 2025, vad är det för någonting? Ja, det finns andra sådana här
projekt. Det är något
projekt.
Annat. Det är ju ett, vad ska man säga, ett gigantiskt industripolitiskt projekt som man vill genomföra i tre steg. Då det första ska slutföras 2025, det andra 2035 och det sista då 2049 när Folkrepubliken fyller 100 år. Och då ska Kina vara världsledande inom högteknologi och liksom innovation. Det är industripolitik helt enkelt.
Mm. Och så kan jag bara göra en liten tillägg på det där som jag tycker är jätteintressant. Vi har Belt and Road och det är hur man förhåller sig till omvärlden. Och precis på samma sätt som väst börjar ha försiktiga relationer med Kina, har också Kina sig. Vi kan inte, de måste vara försiktiga i sin relation mot oss. Så det gör de vill ju bli mer oberoende på teknologifronten, på alla möjliga fronter. Och det innebär att de blir ännu mer intresserade av att öka sin egen kapacitet, bli mer självförsörjande. Och vem bygger de då upp sina handelsförbindelser? Det har ASEAN som man ser så mycket om kring närområdet och stärka sina handelsförbindelser där. Så att de förbereder sig också att se om sitt hus för att säkra sig mot osäkerheten som de upplever mot väst. Så de här processerna går ju samtidigt.
Berätta för lyssnarna också, ASEAN-området, vad blir det?
Det är i stort sett, många asiatiska ekonomier ingår i det handelsområdet.
Då. Just det, och det är liksom det som är runt Sydkinesiska sjön och Indiska oceanen och det här. Det är det området, så ja.
Jag tror också det kan vara en poäng att tänka sig att det inte bara vi som frikopplar från Kina eller riskreducerar. Kina gör ju också det, så att man inte glömmer bort att Kina har ju agens i det här. Man gör ju egna saker och man bygger upp program, man vill ha försörjningskedjor, innovationssystem inne i Kina.
Tittar vi på Östasien så är det vissa länder som har gått längre än USA och Europa. Om man tänker på Japan, just det här med supply chains. Att man har tvingande lagstiftning där företag då har 2 år på sig och inom vissa sektorer minska beroendet av Kina. Så att det där, det är klart, om det finns en säkerhetsoro kring Kinas agerande och utveckling så lär ju den vara ännu starkare hos vissa länder som ligger i närområdet.
Ja, precis. För Japan har ju fört den här typen av politik jättelänge. Det var ju säkert 10 år innan Ursula von der Leyen började prata om de-risking. Så har ju Japan de facto fört en sån politik. Bara att man inte har pratat om det.
Vi måste säga något om förutsättningarna här för kinesiska, om vi ställer dem mot västerländska företag. Alltså, kinesiska staten hjälper ju till väldigt mycket, subventionerar. Man har en autokrat regim som man då kan styra och ställa väldigt mycket hur produktion ska gå till och såna saker om det behövs. Alltså, vad är de stora skillnaderna? Hur ska vi se på dem, Carl?
Ja, i grunden så är väl risken att det är en orättvis kamp. Att om vi tänker det här med statsstöd, det är ju inte tillåtet, men hur bevisar man vad är statsstöd? Liksom man kan ju genomföra statsstödet på sätt så att det kanske inte formellt bryter ett regelverk. Det kanske är väldigt svårt att se källan till en finansiering eller informellt att, om man tar just det här att näringslivet i Kina, staten har ju en helt annan närvaro och även partiet inom stora företag. Så det finns ju förutsättningar att styra näringslivet i en viss riktning och kanske fatta beslut om att satsa på sektorer, om man tänker prissättningar och just det där. Då har man tillgång till statlig finansiering på ett annat sätt. Kan man ha en kampanj som är ganska aggressiv och liksom ta koll på motståndarna genom att sälja produkter till väldigt låga priser helt enkelt. Mm. Och ett fritt vanligt företag kan ju inte agera på samma sätt. Och just det här att det är svårt att avgöra i en domstol kanske? Liksom, när är det här någonting som formellt bryter mot reglerna eller när är det inte det?
Och vilken domstol skulle det här hamna i då?
Ja, det är också en intressant poäng. För om du talar om WTO just nu så finns det ju inte domare på högsta instansen. Så att, ja, det är en komplicerande faktor.
Har man ett system där det finns ett parti som bestämmer hur man ska göra så kan du peka med hela handen. Du kan ha industriplaner som sträcker sig till 2049. Mm. Sen finns det ju andra, vad ska man säga, instabila element i den typen av regimer. Du har ju ingen opposition du behöver förhandla med om budgetar. Och du har inga mandatperioder som du ska liksom leverera och riskera att bli bortvald liksom i ett val.
Det är ju som att vara en sport där motparten har nästan andra regler. Det är ju oerhört komplicerande. Tidigare så var väl det här någonting man delvis kunde leva med, för Kina var en mindre, storleksmässigt mindre ekonomisk aktör och mindre sofistikerad och därför mindre farlig konkurrensmässigt. Men nu när Kina har utvecklats på det här sättet så snabbt så är det här någonting man måste hantera som man tidigare kanske kunde ignorera, och därför utvecklade man kanske inte tänket kring de här frågorna så mycket när man kanske borde ha gjort det.
Det med subventioner, det är liksom ett vapen med två sidor. Paul Krugman, som fick Nobelpriset i nationalekonomi för ett antal år sedan, han sa så här att en subvention från en annan stat innebär att det här kostar mer för landet att tillverka när man tar betalt. Och sen kan man till utländska marknader köpa det här till underpris. Så det är som en gåva egentligen från en utländsk stat till
kortsiktig gåva.
Ja, bekommer det det. Och att då borde mottagarlandet borde skriva ett tackbrev till den som gör de här subventionerna. Det är liksom den ena sidan av det. Men de gör ju knappast det här för att de vill vara snälla. Man har ju en plan. Och den planen handlar om att bygga upp och bli konkurrenskraftig och kunna tränga ut dina konkurrenter. Och åtminstone bli världsmedel framme i världsfronten. Så den har ju två sidor, den här subventionsdelen. Men det finns ytterligare komplikationer kring att diskutera subventioner. För tittar vi, det finns en databas, Global Trade Alert, den samlar in alla världens policyåtgärder som införs. Och då ser man att USA har infört fler handelsstörande policyåtgärder, om man bara räknar dem som en pinne, än Kina. Men tittar man på subventionernas andel av BNP, då verkar det liksom, då leder Kina. Så det här är en materia som rör sig åt två håll. Men det som gör den här diskussionen och för att diskutera med Kina komplicerad idag, det är ytterligare två faktorer. Det ena är att vi har ju inom EU och även i USA stora subventionsprogram då vi drar igång vårt gröna stål och bilbatterifabriker och halvledare i Europa och så vidare. Och med de här stora subventionsprogrammen, att då gå in och säga till någon annan att du ska inte subventionera så mycket. Man försvagar sin egen förhandlingsposition rätt rejält. Och det sista vi var inne på, det var ju WTO, där de här, om du kommer i ska avgöra en konflikt och vi ska avgöra att få ett domslut här, har det varit subvention eller inte. Idag ser det väl ut som att det är så lång process innan du möjligtvis kan få ett beslut, ett utfall. Så då har du redan uppnått dina mål med den här åtgärden. Så det kanske tar tid, och då spelar det ingen roll vad man gör. Och det upptäcker man ju lite grann när vi har ju andra åtgärder i IRA som införs i USA. Det är Inflation Reduction Act som inför ett stort subventionspaket i den gröna omställningens namn. Men där ser man ju också att den här kanske den inte är helt WTO-kompatibel. Men skulle det leda till en WTO och prövas där, så innan du har ett domslut, då har man redan fått igenom effekten av det här. Så hela den här geopolitiska dynamiken, den är helt annorlunda idag än den var för 20 år sedan. Så gör att det blir mer så fritt fram för att bete sig på ett sätt som inte är helt förenligt med WTO-rätten.
Det här med subventioner, två olika kommentarer där. Det ena gäller här om vi jämför subventioner i väst och i Kina. Så vi har ju rätt transparenta samhällen. Så du kan ju se i lagstiftning och policybeslut. Sen så kan du ha lagstiftning och policybeslut i Kina också, men du kan också genomföra de här subventionerna på mindre synliga sätt. Så det blir ju en asymmetri i det här när vi jämför Kinas subventioner med västerländska subventioner. Så det är en sak. Och sen är det här om vi tänker då subventioner liksom utifrån ekonomisk teori. att det här är en gåva, i alla fall på kort sikt, sen om man då inte utvecklar det där till som monopolställningar som man kan tjäna på det. Men det är ju även en ytterligare potentiell kostnad om vi tänker säkerhetsmässigt. Mm. För innebär det att du helt plötsligt blir beroende av vissa leverantörer, eller att du genom att vissa företag går i konkurs och du blir mer beroende av en? Vi kan ju inte bara tänka rent ekonomiskt när vi tänker subventioner. Vi måste tänka säkerhetsmässigt, vad är konsekvenserna också? Så att det var långt.
Jag kan bara fylla på där med de här med subventioner och svårigheten att mäta. Det finns ett särskilt kapitel om åtgärder som räknas subventioner, men det finns annat som då kan vara svårt att fånga. Som ett exempel, nu kommer jag inte ihåg vad staden heter, någon kanske kan. Det finns en stad i Kina som är ungefär dubbelt så stor som Stockholm, omkring 2,5 miljoner invånare. I den har man batteritillverkning, batteriåtervinning och batteriutveckling. Hela staden är uppbyggd för att liksom hålla på med batterier. Och det får Skellefteå-initiativet av växelpengar i sammanhanget. Och här bygger då staten upp ett enormt infrastruktur där de här företagen som sen släpps ner. Då kan man säga, okej, ni fungerar under marknadsmässiga villkor. Man har byggt upp en infrastruktur, en miljö som är så enormt. Det är liksom villkoren man har i Skellefteå, går inte att jämföra med att ligga där. Du har en helt annan, allting inom en armslängds avstånd. Och det här är då svårt att fånga in. Så, ja, det är subventionerat, kan man säga. Nej, det är det väl inte. Det här är någonting annat. Mm. Så den här subventionsfrågan, den har väldigt många lager som gör då att det är en knepig fråga att diskutera. Men helt klart är det ju två helt olika synsätt där man har liksom splittrat, man har beslut på mikronivå i väst, företag gör enskilda beslut och så en massiv styrning på makronivå i den kinesiska, och de här och de möts, det blir det är inte samma spel man lirar helt enkelt.
Vi ska säga att det är Northvolt i Skellefteå, eller hur?
Mm,
ja, Northvolt, för de som inte plockar upp den. Nu har vi pratat om subventioner då, alltså att Kina subventionerar, och Patrik, du var kort inne på EUs subventioner då för europeiska tillverkare och sådär. Finns det några mer ekonomiska styrmedel och sådär som EU använder för att försvara sig mot den här obalansen?
Det vanligaste, du har ju inom WTO-rätten, du har antidumpinglagstiftning och du har antisubventions. Det betyder att om jag kan påvisa att du har brutit mot subventionslagstiftningen och gett subventioner som inte är schyssta, eller att du har en dumping du säljer till underpris, då kan jag sätta upp en skyddstull. Och det här är ju någonting vi idag diskuterar, så inleds en undersökning om det kommer att bli någonting sånt mot kinesiska elbilar till exempel. Och Kina är det land som det resas mest åtgärder av den typen mot alla länder i världen.
Vi har ju några saker som händer runt om i världen, bland annat kriget i Ukraina och även Kinas hot mot Taiwan. Det är två väldigt olika saker, men ändå, hur påverkar de här olika situationerna vår relation till Kina?
Men jag tror att just att kriget i Ukraina, eller Rysslands invasion för lite över 2 år sedan, fullskalig invasion, har ju verkligen förändrat hur vi ser på säkerhetshot. Och det här är ju lite intressant, för om vi tänker med så här risk management, Three Mile Island, när man hade den där incidenten i USA, det förändrade ju hur man såg på risk och riskhantering inom kärnkraftsområdet. Vi tänker finanskriser resulterar i ny lagstiftning, får man bli medveten om vissa risker. Så någonstans tror jag liksom definitivt när det gäller Ryssland, men här är ju risken då för Kina är ju att inte bara att vi ser, oj, de kanske kommer gå över gränsen fullständigt här. Så nu finns ju det som en sorts medvetenhet, och i USA har man väl varit oroad över Kina på ett betydligt allvarligare sätt en längre tid. Men nu att EU faktiskt börjar agera på riktigt här, och det hänger ihop med det försämrade världspolitiska läget, skulle jag säga.
Och då, bara för att vara tydlig, så kanske man är mer bekymrad över just det här frikopplingsproblemet då, antar jag.
Ja, och jag tror ett problem här handlar väl också om, för om vi tänker på militär förmåga, den hänger ju någonstans ihop med ekonomisk-teknologisk förmåga. Och nu att Kina, ja, tittar man på purchasing power parity så är det väl redan världens största ekonomi, men tittar vi på liksom nominella termer så är USA fortfarande störst. Men oron säkerhetspolitiskt är väl då att om Kina blir teknologiskt ledande på ett flertal områden, kommer de då militärt kunna dominera på, liksom, om vi tänker lite mer långsiktigt? Och då blir ju det här ett ekonomiskt tekniskt race mellan öppna samhällen på ena sidan och Kina och kanske då auktoritära aktörer på andra sidan.
Och Taiwan då?
Jag är inte Taiwan-expert, så jag vill inte uttrycka mig specifikt om det. Men det är ju intressant om jag läser i nyheterna här bara för några dagar sedan att den största halvledarproducenten på Taiwan då ska ju flytta mer produktion till USA, och att även spekulerar som att företag på Taiwan överväger då, eller planerar eventuellt för att kunna flytta huvudkontor utomlands eller ha, just för att kunna hantera risken från Kina. Men alltså, vi har ju någon som är mycket bättre på Kina än mig här, så att det...
Snygg bollning. Men det beror väl på vilka tidshorisonter man har. Vi har en jättebra publikation som handlar just om Taiwan, som kom ut väldigt nyligen. Och den situationen som Kina är i idag, så är det väl ingen som kanske riktigt tror att man kommer att röra sig mot Taiwan på ett militärt sätt. Men det här är ju, saker och ting kan ju förändras, momentum kan skapas liksom. Så att, det är en poäng också, jag tror att diskussionen i USA är helt annorlunda än vad den vi ställs inför.
Just gällande det där med, apropå USA också, att en sak är liksom genuin oro säkerhetsmässigt, men att man liksom kanske ibland blandar ihop korten lite också. Så vad är skydda den egna ekonomin, skydda jobb, och så använder man säkerhetsargument för att kanske motivera vissa politiska beslut också.
Och vad är ren retorik, får man väl...
Ja, det är väl den retoriken att det blir av.
Och så angående kriget också, Kina och Ryssland, så det var lite grann av en missad möjlighet. För det fanns på sina håll en förhoppning där man tänkte att Kina, trots allt så är ju deras handel med USA och EU, handel med Ryssland är bara en bråkdel i förhållande till det. Och att de kanske skulle kunna då ta ställning mot Ryssland. För Kina är ändå inte så beroende rent ekonomiskt, men de har ju en politisk, den dimensionen där. Men att de skulle kunna hålla sig mer lite kalla mot Ryssland och säga det här var inget riktigt bra. Och då liksom kunna komma in i värmen i väst och liksom underlätta de här relationerna. Och det där hände ju inte riktigt, tyvärr måste man ju säga. Så det var ju en någonting man kanske... Man kunde hoppas på en sån utveckling i alla fall, men den gick oss förbi lite grann. Mm.
Framtiden där, hur ska vi förhålla oss till Kina? Det handlar ju väldigt mycket om Kinas eget agerande. Hur väljer de att agera i framtiden? Och kommer de fortsätta då? För det var ju en period där det ändå uppfattades positivt och det blev öppnare. Och nu har man gått in i en mer auktoritär riktning igen. Och det blir... Fortsätter man på den vägen eller inte? Så att det är ju delvis i Kinas händer.
Alla de här resonemangen, för er som lyssnar, hör ju att det är ju ett ganska komplext problem. Så jag ska fråga, finns det någon möjlighet att frikoppla sig från Kina?
Nej.
Nej.
Karl, vad tror du?
Allt är väl möjligt, men det kommer ju kosta otroligt mycket. Och skulle man då verkligen vilja göra det här, så är ju det någonting som man måste göra över en ganska lång tid. Och... sannolikt börja på vissa områden och sen utvidga det där. Klart, historiskt sett så hade vi det här exemplet under kalla kriget, att det var väldigt lite ekonomisk interaktion med kommunistländerna överlag. Skillnaden här är att vi har ju den här stora exponeringen, så det kommer ju vara smärtsamt och kostsamt att anpassa sig ner till en betydligt mindre exponering. Alltså, missförstå mig inte, det är inte så att jag förespråkar det, men det är klart att finns det en politisk vilja att göra det, så... Och det är klart, vi säger om det blir krig, ja, men då självklart, då kommer det bli så.
Ja, för jag tänkte fråga om en annan faktor här också. USA har ju under de senaste mandatperioderna visat att det är lite svårt att lita på dem när det kommer till kontinuerlig utrikes- och handelspolitik. Så vad händer om Trump vinner valet då med de här frågorna?
Kanske att Kina känner att när de får Biden så vet de kanske mer vad de får. Mm. Trump har de ju för sig haft att göra med under en tidigare mandatperiod. Så att, ja. Men jag tror väl att han är mer transaktionsinriktad, om jag har förstått Trump rätt. Mm. Ja. Men jag tror väl att Biden är en kanske mer långsiktig. För de för ju samma politik fortfarande. Även om man kanske retoriken inte är likadan, så är ju alla handelsrestriktioner, om inte fler, är ju kvar.
Jag tror jag var i USA för några veckor sedan, och det var väl ett budskap, att ni ska inte tro att bara för att Trump inte, om inte Trump vinner, liksom det är demokraterna, det här är ju både republikaner och demokrater är tough on China. Sen så kanske demokraterna ibland använder en lite snyggare retorik, men i grunden är politiken mer lik än olik. Mm. Jag håller med om att Trump är ju osäkert kort, eller vad man ska säga. Så det finns risk för överraskningar.
Om vi skulle minska beroendet till Kina, skulle inte det leda till minskat incitament att upprätthålla fred och goda diplomatiska förbindelser? Vad tror du, Carl?
Jag är lite osäker, för det är samtidigt så innebär ju den här exponeringen en risk säkerhetspolitiskt. Att har du ett beroende så kan någon klippa det eller utnyttja det. Så det är en svår fråga att ge ett svar på om det är bra eller dåligt.
Avslutningsvis då, vad tror ni är den största förändringen i handelsrelationerna med Kina, säg om 10 år? Du får börja, Helena.
Jag får börja. Jag tror att det kommer vara att våran, i bemärkelsen Europa och Sverige, kommer vara att våran pull factor är större i Kina.
Vad är en pull factor då, för alltså oss som inte vet?
Ja, jag vet inte ens om jag ska säga så. Men jag tror att vi kommer, vare sig vi vill det eller inte, så kommer vi vara beroende av kunskap från Kina i framtiden. Det är inte bara så att nu pratar vi om att vi ska förhindra våran kunskaps- och know-how-utförsel från Europa och Sverige till Kina. Jag tror att vi kommer också förstå att vi kommer ha behov av kunskap från Kina, speciellt när det gäller den gröna omställningen, vare sig vi vill det eller inte. Framtidsspaning.
Ja. Då tar vi koll då.
För att haka på lite där, det blir det ju så att kostnaden för att inte då kanske använda en kinesisk lösning som är effektivare. För om Kina fortsätter att bli mer ledande på flera områden, då måste man ju väga säkerhet mot ekonomisk eller bredare samhällsnytta. Men jag tror där, tänk hur ser det ut om 10 år? Jag, som jag nämnde där tidigare, tror det hänger ju mycket på Kina också, hur de agerar. Vill de ha goda relationer? Som jag tror bollen ligger mer hos dem än hos oss någonstans. Är de öppet inställda, så har väl vår reflex är väl ändå att vara mer öppna, skulle jag säga, i väst överlag.
Patrik, du får sista ordet här.
Oj. Ja, men jag har ju kristallkula här, men för en lyssnare, det är faktiskt en kaffekopp vi gnider då.
Kaffesump.
Nej, det är en svår fråga, men jag tror jag är lite inne på samma spår som här, men, och det har med teknologiutveckling. Och vi har ju sett nu på 10-15 år har Kina utvecklats något enormt teknologiskt, och allting pekar på att de kommer att fortsätta det. Och kanske inte minst inom halvledarindustrin, där de på ett par år har gjort jättestora framsteg för att producera goda halvledare för egen maskin. Och det här kommer att utvecklas samtidigt som de även kontrollerar råvarorna för den här tillverkningen, där vi är högt beroende av dem. Så är det någon handelsrelation som kommer att förändras i framtiden, så är det inte handel i t-shirt och maskindelar i största allmänhet, utan då är det de här mer högteknologiska, där de kommer att kliva fram. Och kostnaden för en decoupling mot Kina för 20 år sedan var mycket lägre än den är idag, för de är mycket mer utvecklade, och de kommer att vara ännu mer utvecklade om ytterligare 15 år eller vad vi kan tala om. Så den teknologidelen kommer att väga allt tyngre i de här, i vår handelsrelation med dem.
Patrik Tingvall, chefsekonom på Kommerskollegium. Carl Allestedt, första analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Helena Lövgren, analytiker vid Utrikespolitiska institutets nationellt kunskapscentrum om Kina. Tack för att ni kom allihop.
Tack så mycket.
Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning, titta in på ui.se. Ni hittar ju såklart även FOI och Kommerskollegium på internet på foi.se och kommerskollegium.se. Vår vignett är komponerad av Friden Frid. Vi spelar in hos Red Means Go, och i kontrollrummet idag sitter Kyle Rosén. Jag heter Jonas Lövenberg. På återhörande.